Den förlorade sonen från Lukas 15. Har du funderat någon gång på vem Jesus egentligen tycker är viktigast? Vem prioriterar Jesus om han måste välja? Alltså, han älskar ju alla. Det vet vi ju, eller hur? Och hört. Han har lovat att vara med oss. Det måste betyda alla och varje dag. Och han ser givetvis oss alla. Han hör när vi ber. Han sover aldrig. Han glömmer oss aldrig. Så är det absolut. Men händer det att han väljer och säger att vet ni vad? Just idag, just nu, i den här situationen så är den här människan viktigast. Och jag tänker lägga min uppmärksamhet just på den personen. Och vem skulle det kunna vara i så fall? I Bibeln, till exempel i Lukas evangeliet, som har lästs under det här året som sagt, så kan vi ju läsa om när Jesus är här på jorden, vad han undervisar, vad han gör, hur han möter människor, vilka han träffar. Många människor blir glada när de möter Jesus, när de lyssnar på honom. De blir fascinerade. De vill umgås med honom. De får hjälp med sina bekymmer. De blir helade från sjukdom. Han träffar mycket folk, Jesus, när han går omkring här på jorden. Han är hembjuden till folk. Han går på fest. I städerna och byarna där Jesus liksom rör sig och vandrar omkring och besöker, där finns också männen som det råkar vara med makt och inflytande. Antingen är de kanske politiker, styrande på olika sätt. Men också de religiösa ledarna. Med stor makt, mycket utbildning, stort inflytande. De vet hur man bör leva. Och de är liksom hela tiden på folk om att göra rätt och hur saker ska gå till. Och de är väldigt kritiska till vad Jesus gör. Vem han är hemma hos. Vem han är på fest hos och vilka han prioriterar. De tycker verkligen att han lägger mycket av sin tid på fel saker och framförallt på fel människor. Och de säger typ så här: hur kan en person som påstår sig liksom ha något att säga om Gud, om himmelriket, om hur vi ska leva våra liv på ett rätt och riktigt sätt. Hur kan en sån person samtidigt gå på fest hos människor med dåligt rykte, syndare som det står, de som lever fel, som egentligen ingen liksom normal samhällsmedborgare vill träffa eller förknippas med. Hur, Jesus, kan du gå hem till dem? Du väljer fel. Du prioriterar fel. Och vid ett tillfälle, och det här kan man läsa i Lukas 15, när Jesus hör det här muttrandet, den här kritiken, så svarar han helt enkelt med att berätta tre berättelser. Tre liknelser kallas det, när man använder bildspråk för att förklara en viktig poäng. Och han berättar de här tre liknelserna för att förklara vad han tänker, vad han menar och vad han tycker är viktigt. Det är den som verkligen behöver honom som han först och främst har kommit till. Som han först och främst lägger sin tid på. Som han först och främst går hem till. Den som kanske inte riktigt ännu har hittat sin väg. De som inte känner Gud, som inte har förstått vem han är eller hur han vill att man ska leva. De som andra människor ser ner på, som har kommit kanske vilse på något sätt. De är i varje givet ögonblick viktiga och till och med viktigast för Jesus. Och en av de här tre liknelserna i Lukas 15 så ger han ett väldigt tydligt exempel. Han säger så här: om någon har 100 får, en herde har 100 får, och så när de kommer hem på kvällen så märker han att Jag har bara 99 får här och ett är bortsprunget. Då lämnar han de 99 och så letar han efter det enda fåret som inte är hemma redan. Och sen berättar Jesus ungefär så här, som ni också såg på filmen. Det var en gång en pappa som hade två söner. Den yngre sonen kom en dag och ville få ut sitt arv, trots att pappan fortfarande levde. Det var som att säga, pappa, jag önskar att du vore död. Det enda jag vill ha av dig är dina pengar. Och som ni såg, sonen fick direkt sitt arv. Det kanske var pengar, det kanske var åkrar och djur. Och han gick och sålde det här för att få ännu mer pengar. Och så gav han sig iväg på äventyr. Det var nog lite längre än våran trädgård. Han gjorde åt alla pengar på dåliga grejer. Och till slut var han helt liksom utslagen, ensam och hade inga pengar kvar. Han hade inget jobb, inga vänner, ingen mat. Och så hamnade han liksom längst ner på samhällsstegen som grisvaktare. Och han var ju jude, så att vakta grisar längre ner än så kom man inte. Och han till och med, för att liksom lindra sin hunger, åt av grismaten där bland grisarna. Han var så långt ner på botten som man bara kan tänka sig. Han lever där med sin, liksom, han är så utskämd. Och under tiden så är ju pappan kvar där hemma. Man kan nog ana att han också känner sig ganska utskämd. Sonen har liksom dratt skam över huset och dratt iväg. Och grannarna måste ju undra. Och en del av de här åkrarna liksom närmast huset är ju sålda och tillhör inte honom längre. Där går någon annan och odlar. Kanske tisslar och tasslar grannarna och han hör hur de liksom pratar bakom hans rygg. Kanske får han frågan ibland, har du hört något från din son? Vet du hur det går för honom? Lyckas det honom väl där långt borta? Och pappan verkar inte ha fått höra något. Han vet ingenting. Han bara hoppas att de ska få ses igen. Han hoppas kanske liksom att sonen fortfarande ska vara i livet. En dag när han går där hemma så tittar han ut mot vägen. Som man får förmoda han har gjort liksom, återkommande. Kanske varje dag. Så kommer det en sliten figur gåendes borta på vägen. Pappan känner igen sin son. Han har väntat så länge och nu blir han tokig av glädje. Och springer så mantlarna och de långa kläderna fladdrar. Han är så glad, han är så lättad. Och han springer ut på vägen för att möta sin son. Det är ganska pinsamt faktiskt. En man i den här kulturen springer inte. Han liksom visar inte benen och låter liksom mantlarna fladdra. Han gör bort sig liksom bland grannarna igen. Den här gången för att sonen har kommit hem. Sonen har laddat på med ursäkter. Därför att idén han får där långt borta bland grisarna, det är ju till och med de som jobbar hemma åt min pappa har det bättre än vad jag har här. Jag kan åka tillbaka hem och så kan jag säga, pappa, jag kan jobba åt dig. I princip, jag kan vara din slav. Men han hinner inte ens uttala de här orden innan pappan uttrycker sin stora, stora glädje. Berättar att han vill ordna en fest. Sätter på honom fina kläder och en ring. Liksom återinsätter honom som son i huset. Det är som att en kunglighet har kommit hem. Inte en utskämd grisvaktare. Den älskande och längtande och väntande pappan förlåter i ett ögonblick. Och allt som verkar betyda något, det är att sonen har kommit tillbaka hem. Och att de ska få vara tillsammans. Den här berättelsen berättar Jesus när de mäktiga männen och religiösa ledarna muttrar över vem han umgås med. När Jesus vill förklara för vem skull han har kommit hit till den här världen så berättar han om den här sonen. När han vill förklara hur mycket Gud älskar människorna, då berättar han om den här pappan. Jesus förklarar Gud som en pappa med ett starkt och klappande pappahjärta som slår för sina barn. Ett längtande och verkande hjärta. En pappa som när sonen är på väg på irrfärderna aldrig slutar hoppas. Aldrig slutar älska. Aldrig slutar vänta. Och som hoppas på den där hemkomsten som han till slut i berättelsen får uppleva. Han älskar ju obegripligt och nästan orimligt mycket. Och han älskar den som har gått vilse. Den som är långt hemifrån. Vad betyder det för oss som är här idag? Vad betyder det om man sitter här och är med i årets konfagäng? Jo, det betyder att vi alltid är välkomna till Gud. Hem till Gud. Det betyder att han alltid väntar på oss. Det betyder att han alltid längtar efter oss. Och att ingenting kan skilja oss från den kärleken som han har till varje människa. Om vi försvinner iväg någonstans och glömmer honom, då står han kvar och glömmer inte oss. Han önskar att vi ska komma hem. Om vi skäller ut honom, säger att vi vill leva utan honom, vänder honom ryggen, då står han kvar med sitt ansikte fortfarande vänt mot oss och vill att vi kommer hem. När vi tvivlar och tänker att vi klarar oss utan honom, satsar på något som inte är säkert att han kanske tycker är så bra val för oss, då också väntar han och längtar på att vi ska komma hem. När vi inte vet om vi tror eller vet vad vi vill, då väntar han. Och när vi riktigt ordentligt misslyckas, då älskar han oss fortfarande. Vill förlåta och väntar på att vi ska komma hem. Oavsett om man är liten eller mitt emellan, eller lite äldre som jag, eller ännu äldre som en del här, så gäller att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Inte imorgon, dagen efter konfa. Inte om en vecka, inte nästa år och inte om 10 år. Ingenting, någonstans, någonsin kan få Gud att sluta älska oss och att vänta på oss. Att ha sitt ansikte vänt till oss. Han väntar på dig. Så välkommen hem. Vi ber. Ja, Jesus, du berättar om hur du liksom prioriterar, om hur Gud Fadern älskar, om hur viktig varje människa är för dig och hur du alltid väntar på att vi ska komma till dig. Tack för att inga irrfärder eller liksom dåliga beslut eller glömska eller vad det nu skulle kunna vara kan skilja oss från din kärlek eller göra så att vi liksom inte är välkomna. Tack att just nu så är ditt ansikte vänt till oss. Din uppmärksamhet, din blick, dina öron. Och du lyssnar på oss. Du liksom söker vår blick. Och jag tror att du säger, berätta för mig vad du tänker. Tack att vi får göra det i vår gudstjänst. Berätta för dig vad vi tänker. Var vi är i livet. Hur det är just idag. Vad vi gläds över. Vad vi kanske oroar oss över imorgon. vad vi hade med oss hit idag som vi inte vill ta med oss hem. Vad vi behöver. Tack för att det gäller oss var och en. Amen. I våra gudstjänster brukar vi alltid ta en liten stund när vi lovsjunger och när man kan be på olika sätt. Så ni som ska leda lovsång, ni kan komma upp igen. Bli beredda. Man kan bara vara kvar i sin bänk. Man kan sitta eller stå. Man gör lite hur man vill. Man är med i sången. Men man kan också få uttrycka sin bön på lite olika sätt. Man kan tända ett ljus i våran ljusbärare. Det kan handla om att man tänker på en situation som man vet om i sitt eget liv. Eller någon som man bryr sig väldigt mycket om runt omkring sig. Där man känner så här, Gud, kom med ljus. Lys upp. Det här är mörkt. Man kan också bara få så här, ställa sig här om man vill. Eller sätta sig eller böja knä framför korset på den här mattan. Och det kan betyda liksom, det som du vill säga till Jesus idag. Det kan du göra precis hur du vill. Och så kan man få be för våran stad. Det finns en tavla där borta på elementet med bilder på vår stad. Man kan be för Linköping. Och sen om man går lite till under trappan så finns det en jordglob man kan be för världen. Fortsätta be för världen och vår stad som vi redan har gjort i gudstjänsten. Och sen har vi några personer som kommer finnas i det lilla rummet där. Det står förbön på en träskylt. Förbön betyder att någon ber för någon. Och vi har några personer som gärna vill be för dig som känner så här. Skulle bara vilja få berätta om mitt bekymmer. Och att någon ber för det. Då är du jättevälkommen dit. De berättar inte vidare det du säger. Det gör vi nu en liten stund. Vi kan ställa sig upp lite. Och så får man sätta sig ner när man vill. Eller man får sitta nu också. Men vi kan börja och stå och sjunga. Välkommen till våra böneplatser.